Hallå allesammans och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Fjärilspodden. Idag med en av våra sanna fjärilar. Annika, välkommen. Hur är läget?
Det är så bra som det kan bli. Det är fantastiskt. Jag är så himla glad att vara med. Jag har inte gjort det så här förut, så det känns nytt och roligt, även om jag har varit med i det här gänget länge nu.
Ja, du har ju varit med väldigt länge. Du är ju snudd på originalfjäril.
Originalmöbel.
Idag ska vi prata om känslomässig frihet. Och det var så roligt därför att vi har ett retreat som är på gång i slutet av september och så pratade vi om ämne för det och så sa jag, men känslomässig frihet, och då sa du, känslomässig frihet, men vad är det egentligen? Alltså vad? Och då kände jag så här, ja, men om en av originalfjärilarna får en sån reaktion så måste vi ju prata om det här. Och jag vet ju att du vet ju precis vad känslomässig frihet är. Så att det var ju bara en helt fantastisk ingång till det här. Och det är ju en av de begreppen och ord som vi liksom leder med på något sätt i allt det här och är någon form av resultat till varför vi håller vi på med det här egentligen. Och folk under åren undrar ju hur det kommer sig att vi inte slutar och varför vi fortsätter och varför vi håller på med olika saker hit och dit och sådär. Och det är ju för att uppnå den här magiska, eller det tillstånd nästan kan man säga, känslomässig frihet. Men innan jag börjar babbla om vad jag tycker att det står för så ska jag faktiskt låta dig beskriva vad känslomässig frihet är. För du har ju hållit på med det här med oss nu i hur många år? Två?
Det är ju 3 år ungefär.
Tre? Mm.
Ja, och det började ju egentligen inte på det sättet där det har landat, utan jag var nyfiken, bara blev meddragen och sen har det ena gett det andra. Och någonstans under den här färden så är det klart att jag kan ställa mig själv frågan, varför håller jag på? Varför tycker jag att det här är så himla roligt? Och när är det klart? Och när ska man göra något annat? Och så där.
Mm.
Men då dyker det här känslomässiga friheten upp som någon form av mål. Och det där har jag funderat på senare tid, över ganska mycket. Särskilt efter senaste retreatet.
Mm.
För min del är det nog egentligen att ha de här känslorna som vi alla har, de kommer komma upp under livet. Men i ett tidigare liv, och jag tror att vi är många som kan känna igen oss i att känslor kan få ta över. Och vi kan få stanna i dem och tro att de ska vara där också. Men att veta att känslor går över och det är inte värre än en känsla. Och att man kan dra sig tillbaks till någon form av lugn och den här grundningen som det pratas om så mycket i det här sammanhanget. Men att inte tro att det är misslyckanden eller att det är, nu är jag ju här ändå, varför är jag inte så där munklik och sitter i något träd och liksom reagerar på någonting. Jag har haft ett motstånd till det också, jag vill inte vara en sån person som inte reagerar på saker. Men min idé kring det här är att känslorna finns, men att de inte ska ta över, man ska ta kvar.
Ja, men så är det ju. Och det är väldigt intressant det här du säger om att jag har inga ambitioner på att bli munk och sitta och meditera och inte vara reaktiv. För att det är ju inte det det handlar om. Därför att man skulle kunna säga att det är en gammal paradigm. Alltså det här som vi någonstans har blivit uppfostrade med, att ett upplyst tillstånd, ja men då sitter man bara och så är man helt from och så är man någon form av moln av visdom och lugn och ingenting händer någonsin. Och det finns ju väldigt många, framförallt munkar, som lever den typen av liv. Men att det har varit någon form av ideal som man spirituellt har försökt, kanske inte alltid uppnå, eller men jag tror att många har den synen att det är det som är målet. Och det som vi kommer fram till och det jag märker på väldigt många andra människor och som jag märker att att konversationen går mycket mer åt nu för tiden, det är att människor vill inte, det är inte ens ett ideal längre. Och jag hör mycket mer, även från spirituella lärare hör jag människor som säger att jag vill inte vara ett ideal där ingenting händer, där jag inte reagerar, utan det handlar mycket mer om att jag vill leva livet fullt ut och att jag vill kunna hålla livet och att jag vill kunna möta livet och att alla delar av känsloregistret är livet och att känslomässig frihet handlar mer om den interna förmågan att kunna stå i allting. Därför att om man, och det här har jag fått uppleva på extremt nära håll med människor som är helt oförmögna att hålla sin egen situation, som inte klarar, alltså som behöver leva nästan som ett munkliv för att inte bli triggad. Så det handlar ju om snarare förmågan, alltså inte det här att inte vara reaktiv, utan att kunna bli triggad och att kunna vara reaktiv fast ändå från en grundad plats och förstå precis det du säger att känslor kommer och går. Alltså att jag kan hålla det här.
Och jag tror också att i den här perfektionen som det kan finnas en bild av att man vill uppnå, då gäller det att hålla undan från alla sina skuggsidor. Alla de sidor som vi besitter som inte är de ideala, de vill man hålla undan mänskligheten från. Man vill täcka för dem och kanske förklara dem, hålla fast vid dem på något märkligt vis. Att bli fast i en egen story om att jag har rätt till att känna de här känslorna som, jag menar, det kan ju vara vad som helst, ilskeutbrott eller avundsjuka eller det är inte all den här generositeten som man kanske själv vill vara en person som har. Men så hittas det då historier om varför det inte är så. Och det tar ju också väldigt mycket energi att förklara det som inte är det optimala då. Men istället för som du sa på det första retreatet i Sverige väldigt många gånger, och det fastnade för mig då, att slänga upp det på bordet bara. Det blir inte så farligt om ni visar era svagheter, för gör era svagheter till styrkor istället. Och det där tycker jag var en otrolig frihet i det, att alla har vi något vi håller på och vi blir triggade av, och ju mer vi kan släppa upp på bordet så blir det som trollen som försvinner när solen kommer. Att det blir mer lättare för alla människor om alla skulle göra så. För vi har ju problem med rubbet. Men att vi ska lägga så mycket tid på att täcka, det är det jag menar.
Alltså, framförallt under retreaten så har vi verkligen kunnat gå djupt i de här diskussionerna med att alltså väldigt mycket av det som håller oss tillbaka och som gör att vi inte har förmågan att uppleva den här känslan som vi kallar för känslomässig frihet. Och det är ju precis som du säger att man försöker gömma sina dåliga sidor och man försöker presentera sig själv från en bra plats och så som man skulle vilja bli uppfattad. Och väldigt mycket av det som hindrar oss från att leva i känslomässig frihet, det har väldigt lite med omgivningen att göra, utan det har väldigt mycket med oss själva att göra och vår förmåga att jobba igenom skam och skuld kring saker som vi har gjort. Därför att allting som gör att vi blir triggade handlar om någon form av tidigare erfarenhet, om det inte är så att man blir väldigt illa behandlad eller illa berörd och sådär. Men det kan man råka ut för, men det är reaktionen som kommer som lite grann visar var man är på sin känslomässiga frihetsskala. För att det som du pratar om är ju också det här att man blir inte känslan, utan man upplever känslan, man känner känslan, man ser hela scenariot, man är med i scenariot och man står kanske i elden som brinner av en obehaglig erfarenhet eller obehaglig upplevelse. Men vi har förmågan att kunna stå i den elden, om vi kallar elden nu då någonting som är obehagligt eller en situation. Och det är våran förmåga att kunna stå i det, därför att livet kommer alltid hända. Det kommer alltid hända massa olika saker.
Ja. Och jag har också varit väldigt präglad från min tidigare omgivning att tro att jag ska kunna planera bort alla de här sakerna. Den här önskan att vilja kontrollera. Jag skulle nog inte säga att jag tillhör de med mest kontrollbehov så, men trots allt så har jag ändå velat tänka lite runt hörnet. Vad kan vara här? Och, ja, men det är ju också en överlevnadsinstinkt, så det är klart att det finns en bra med att tänka i förväg. Men det här är verkligen en frihetskänsla att förstå att saker kommer att hända och det är naivt att tro att det inte ska hända. Hela den här diskussionen som har varit i de tidigare poddarna med Anna och så vidare, där det pratades om medaljens baksida och framsida som vi pratade så mycket om på retreatet. Det hör ju ihop med det här också, att det kommer vara baksidor på det som sker och det går inte att planera bort det. Och det är inget misslyckande, utan det är bara att stå i det kommer gå över. Vi får laga efter läge. Liksom. Det där.
Men om vi stannar lite på medaljens fram och baksida, hur har du upplevt i din resa att den här, det är en metafor som vi pratar om med medaljens fram och baksida, alltså att vill vi ha mer av livet, det är ju då framsidan som representerar av allt som vi kan skörda av livet. Om vi vill ha en större medalj där så behöver vi också räkna med att baksidan blir lika stor som framsidan. Vad är dina, det här är ju en metafor som verkligen har fastnat för oss.
Liten favoritmetafor
Ja,
som vi
men
har nördat med ända sedan retreatet och fått det i 3D och vi håller på med det här. Men det var just det precis som jag menade att hela tiden vara inställd på att det kommer, alltså alla de här baksidessidorna som kommer av det som vi vill ha, de är att räkna med, de går inte att planera bort. Det är klart att man kan göra så gott man kan, men när de väl kommer så är de, det är inget konstigt. Och då behöver inte man behöver inte uppröras eller känna skam över det, att det är ett misslyckande, hur kunde jag tro att det här skulle gå? Ja, men jag gav ett larvigt exempel, men det kanske kan vara ett sådant banalt exempel som vi kan dra här då. Att jag precis varit i Paris, min dotter, och det har varit jättehärligt. Och vi gjorde det här på 3 dagar spontant, vi åker. Och så kommer man dit och så är det jättesvårt att få tag på hotell och de är jättedyra. Och jag tror att jag, eller jag vet att jag för några år sedan tänkte, åh, det hade blivit kopplat till väldigt mycket dålig känsla. Vad dyrt det här blir och det här blir inte. Jag hade kunnat göra det bättre och så här kanske kunnat älta att vi borde ha planerat att tid. Så här ovidkommande grejer hade kunnat komma upp. Men nu när det var så här, men det finns det här att välja på, punkt. Jag har inga val och då blev det, jag hittade till slut ett jättebra, det blev inte så himla dyrt, men det här med det här larviga exemplet var ändå att jag gick aldrig in i det. Och det är ett litet exempel, men alla de här små exemplen blir ju livet. Att då kunde jag hålla det här känslomässiga friheten, att vara glad över att vi var där, vi kunde göra det spontant. Det är det här som blir medaljen då, att vi åkte spontant. Det är ju en stor medalj, det är inte alla som gör så. Att vi kan åka spontant och att vi gör det, att vi har modet att göra det, är medaljens framsida. Men baksidan blir att det fanns mindre att välja på.
Ja. Men hur har du tagit dig dit? Vad är det du har gjort för att ta dig till en plats? För att när vi började jobba med varandra så var det ju väldigt mycket planerande och det här framtidstänket och att ligga liksom steget före lite grann, som jag upplever att väldigt många kvinnor är väldigt bra på att göra. Och jag har ju varit sån också, och jag tycker det var så spännande att du tog upp det här, att det är ju inget negativt i sig att kunna göra det, och det är ju en styrka som vi har att kunna förutspå. Det kopplar jag väldigt mycket till en av de här energierna som kvinnor har naturligt i sig, och den här förmågan att nästan kunna se och förstå och veta vad som händer och sådär. Och att inte övergöra det. Men hur har du tagit dig till att hitta den balansen?
Det är ju många år nu som vi har regelbundet jobbat med olika saker. Dels har det funnits ett stort utbud i den här gruppen, Fjärilsvänner, som jag var med i först. Och sen tog jag till en nivå till och hade dig som mentor ett halvår. Och vi var en manifestationstema på den gruppen. Och det tog ju en ny vändning i mitt liv genom att börja tänka på ett nytt sätt kring det. Och sen så hade jag och Simma var med i en grupp där vi hade 3 månader i veckan somatiskt arbete med EFT, breathwork och TRI. Och det beslöt jag till slut med att vara med på när du sa i en annan podd att man kommer till slut till en punkt där man inte kan prata mer om saker. Man vet det, man har snurrat runt det här så många gånger. Nu ska kroppen jobba med det här. Och det var det som var det här senaste halvåret. Och det har ju haft helt rätt i. Att det var en punkt där det behövde integreras i kroppen.
Mm.
Och jag upplevde en jättestor skillnad efter det. I både det här framtidsplanerandet, men kanske framförallt också efterhandsältande. Som jag kommer väldigt mycket, liksom, jag har haft det väldigt mycket med mig tidigare. Och det gör jag nästan ingenting längre nu.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är det. Det är så mycket som är fantastiskt så att synd att vi bara har en timme. Även det är sådana otroliga grejer som har hänt i livet för mig. Så att jag är så himla tacksam för det här. Men det där kroppsliga arbetet tror jag alla som har varit med i den här gruppen ett tag håller med om. Att det är en sak att skallen förstår det. Men att sen inte kroppen då ska gå igång och triggas av något och gå igång i gamla mönster. Det är liksom, det är som att det här har varit ett vänligt sätt att leda, som ett barn, liksom, leda kroppen ut på ett annat sätt att hantera det. Och det är verkligen så. Och sen är det vissa dagar som det visst triggas och så. Men då kan tanken också komma upp, ja, men det här är ju bara en trigger. Och så går man tillbaka.
Känner du att du har verktygen som du behöver för att göra det här på egen hand nu för tiden?
Ja, jag tycker verkligen det. Att kroppen har gått in i det här. Ja, men det finns ju, alltså Living with the Spirits hemsida. Det finns ju så otroligt mycket material där. Som jag kan ibland bara vilja så här, gå in och höra någon av era röster. Det kan vara så här bara att en röst kommer upp. Eller någon av alla providers som finns i gruppen. Det finns ju ett väldigt stort utbud i den här gruppen. Bara få höra någon. Men det var som jag träffade Marie första gången. Och det blev så här. Men oj, nu blev jag så här sövd. För att röst hon höll på då väldigt, eller håller på mycket då med vissa typer av grejer som jag hade använt när jag skulle somna. Att det blir kopplat till det. Alla de här människorna i det här nätverket har ju en stor del i det. Sen är ju alltid något nytt på gång. Nu är det ett nytt retreat inplanerat. Alltså det är så kul. Det här är bandet. Det tar aldrig slut. Det är bara något roligt nytt runt hörnet. Det är kul.
Det är faktiskt en jättespännande fråga. Därför att känslomässig frihet på pappret låter ju helt fantastiskt. Att ta sig dit är ju inte alltid lika självklart. Och att det är ju också att man behöver göra ett inre jobb. Och det du pratar om, att man lägger sina svagheter på bordet. Och att man möter de här delarna hos sig själv som är oprocessade. Eller som inte har fått komma fram. Eller som man börjar nysta i. Och alltså, folk kan ju känna så här, men hur kommer det sig att ni väljer att möta motgångarna på det här sättet? För att det naturliga är att man vill ju lägga ifrån sig dem, man vill undvika dem, man vill ju inte ha dem i livet. Och visst, jag kan känna också att det är ju mycket lättare när livet är lätt, men jag förstår ju också att det är inte en illusion att tro att livet kommer vara på ett annat sätt. Och det här att undvika istället för att möta.
Det blir ju fejkhet då på något sätt.
Ja.
Gör något. Här kom de. Gänget som ska snart börja borra här. Vi får se hur det går. Ja. Ja.
Ja. Ja. Precis, en utmaning som vi möts av. Nej, men det här med att när man väl börjar möta sina utmaningar och möta sig själv, både utmaningar som kommer utifrån men även de utmaningarna som man kanske då har undvikit tidigare i livet. Det jag upplever är att när man blir en person som kan hantera utmaningar, då blir man också en person som blir bra på att leva, så att säga. Man blir liksom duktig på att hantera livet. Och det är därför som jag fortsätter hela tiden, därför att till slut blir det där roligt, därför att man vet att nu kommer en utmaning, nu kommer någonting bra hända.
Det är så, vi har ju blivit, vi är ju lite skumma. Alltså. Men jag håller med, det har verkligen blivit så. Och den här frågan du ställde nyss, när precis gänget kom här, att varför vill vi hålla på med det här? Det är ju verkligen något man kan ibland fråga sig. Men det blir ju som att det här, som fake, alltså hur ska jag säga? Nu när man vet att varje sån här grej som man, ja men exakt det du sa, det finns ju en sån häftig känsla efteråt. Jag köpte ett armband nu när jag var borta. Jag måste bara visa upp det här. Den här lilla bruna stenen har jag bestämt att den ska betyda grundning för mig. Att den är så stor. Och
Ta
den
upp
här
den.
vita breven, syns det?
Så.
Att det här kan vi ta upp någon annan gång, hela det här trasslet med alla mina pärlor. Men den här bruna betyder grundning för mig från och med nu. Och den här vita betyder egentligen det vi precis pratar om. Effekten av grundningen. Att det blir liksom lika stort som alla de här andra pärlorna. Ja, nu blir det kanske svårt om vi ska gå in på den. Men grundningen är ju så himla viktig. Och då kommer den här ljusa, häftiga euforin efteråt när man har tagit sig igenom den här svåra grejen. Det är ju det som vi drivs av, tror jag. Eller jag kan tala för mig själv, det är det jag drivs av.
Nej, men det
Nyfikenhet
är
på vad kan komma sen, liksom.
jag. Ja, nej, men det är det jag drivs av också, därför att det är i den typen av situationer som vi växer som människor. Kroppen är designad så att det är stress som gör att man växer. Och det är då alltså trauman är våran grogrund. Det finns en anledning till att lotusblomman är någon form av den officiella liksom, symbolen för personligt arbete och spiritualitet och sådär. Och det är ju att de växer ju från gyttja, från mudd. Och så växer de upp och är så otroligt vackra. Och att vi behöver negativiteten och utmaningarna och svårigheterna för att växa som människor. Och det är ju en av de universella lagarna som vi är tvungna att leva efter, för att det är ingenting som vi kan påverka. Och istället för att undvika det så gör man det till en skill. Alltså en intern skill att man kan titta på. För att om det är så att lotusblomman växer genom de här svårigheterna och att jag är lotusblomman, så blir ju processen, i min värld så liknar jag det via en fågel Fenix. Och det är ju att man ställer sig upp i elden och blir liksom någonting större och mäktigare och sin essens
Ja.
i det här.
En maskrosblomma kan ju vara en tredje bild.
Exakt.
Man knockar sig igenom.
Ja,
Ja,
men exakt.
det är häftigt.
Ja, så att.
En sak som vi pratade om också tidigare var ju då, nu har vi pratat om de negativa sidorna. Det här med att en känslomässig frihet skulle också kunna vara på andra sidan. Vi nämnde det lite tidigare också, att jag har alltid tyckt att det har varit kul att vara glad, att det är roligt att ha roligt och att det är kul att vara glad och skoja och försöka vara skön och härlig. Och det som är intressant med det här arbetet, och jag har säkert en väldigt lång väg kvar att vandra på den, men det som är intressant tycker jag är också varför man gör saker. Och det har vi pratat om lite grann. Att om det här blir som ett tvångsmässigt beteende för att det är tråkigt att ha tråkigt och där vill jag inte vara, så då måste jag skoja till det för att det är så obekvämt när det är tråkigt, så då måste vi rymma från det genom, då är det liksom också en form av flykt från någonting. Och det där kan jag nog se att jag har haft med mig också, att det är tråkigt att ha tråkigt och så vill man till varje pris vara därifrån. Och det, jag vill fortfarande roligt, men kanske av en annan anledning nu än vad det var då förut. Och så har jag landat i att det inte är något fel på att skoja eller att sprida saker. Återigen de här munkarna då som jag kanske har en förutfattad mening. Det är väl klart att de säkert har jätteroligt på sin kant också. Men den här bilden man har att man ska hålla sig från alla känslor. För det är klart att om man ser fram emot saker och man blir sprallig och då byggs förväntningar upp, då kan det finnas baksidor av det. Och det är liksom, man åker iväg på lite resor också i den här positiva, härliga sidan också. Men jag tänker att då får man hantera det med. Och bara det också från rätt källa, inte att man flyr.
Nej, det där är ju jätteviktigt att veta varför man gör saker. Det finns ju, vi har jobbat väldigt mycket med människor som har just den här svårigheten. Alltså lite som vi säger i Sverige, den här obekväma tystnaden kan ju vara ibland, eller när det blir obekvämt eller när det blir dålig stämning. Och att man tar ansvar för det då och ska liksom fluffa upp den här stämningen. Och det är ju för att man inte själv klarar av att antingen att en själv, alltså just det där när saker då kommer upp till ytan, om alla tystnar och verkligen tittar på vad det är som egentligen händer och man inte fluffar upp det och skoja bort det eller drar iväg folks uppmärksamhet någon annanstans för att det är obehagligt, då blir det ju någonting helt annat. Och har man förmågan att kunna vara i den typen av situationer utan att dels behöva fixa situationen, men dels också inte behöva rädda någon annan från det här. Att, oh, jag kan sitta här med den här obehagliga känslan och nästan tycker att det är lite humoristiskt för att se, framför allt i Sverige är vi ju jättelustiga med det där. Alltså att det kan ju bli så otroligt svårt. Eller det är finsk stämning med våra grannar Finland. Ja, men lite det här. Och att veta varför man gör saker, varför gör andra människor saker. Alltså att man kan vara i ett sammanhang där man väldigt enkelt kan läsa rummet. Och en av fördelarna med det här arbetet blir att man förstår andra människor så otroligt mycket bättre. Och då kan man vistas i den här typen av situationer på ett helt annat sätt, därför att man blir inte lika stressad av att man måste direkt fixa eller lösa något, eller ordna någonting.
Men det var som i ditt och Annelies samtal här nyligen. Då gick det upp för mig lite mer tydligt att det här ju också är en väldigt stark del i en people pleasing. Att man vill ta ansvar över andras känslor. Och det där har jag tänkt på efteråt. Att, ja, det känner jag igen mig. Men det är något som man inte behöver vara kvar i då heller. Försöka tänka på det kanske.
Men just känslomässig frihet och people pleasing, hur nära känner du att de ligger varandra för dig själv i din egen verklighet, så att säga?
Men bakåt i tiden har jag varit en rapp people pleaser, men jag är inte det längre på samma sätt. Och det är väl också hela det här gänget som har hållit på och pratat så mycket om de här grejerna. Det vi har gjort är att vi har dragit fram det ljuset. Om man inte ens vet att det begreppet ens finns, att man kan göra det här, då är det inte lätt att göra någon förändring. Men bara att ha förstått att det finns som ett fenomen, eller
Det är ju...
hjälper en ju att dra därifrån. Det handlar ju inte om att inte vara hjälpsam eller att inte hjälpa till, utan det återigen handlar ju om varför man gör det. Om man inte vågar säga nej eller man vill bli omtyckt genom att springa andras ärenden eller reda ut andras eländen liksom, för att man inte vågar göra annat. Då är man ju lite ut på fel kant, men att göra det såklart av vänlighet.
Alltså det är ju målet på något sätt, att ha så mycket positiva känslor över. Alltså det är ju det som, abundance är ju ett överflöd, och att man, people pleasing är ju egentligen inget fel, men people pleasing blir ett problem när man ger från energi som man inte har. Eller från en nervsystems, alltså en plats i nervsystemet som inte kommer från en genuin vilja att vilja ge just det här i den här situationen, utan det blir mycket mer ett invant beteende som blir som, vi pratar väldigt ofta om det, people pleasingen blir som ett, det blir som en personlighet. Alltså när man är barn så börjar man people pleasa för man har inget annat val, men när man växer upp så blir det en personlighet mer. Och det är
Ja.
någonting som man kan jobba med.
Ja.
Och att man istället, omvärlden skulle kunna uppfatta en på helt samma sätt om man går från people pleaser till abundance. Men att
Ja.
platsen personen ger ifrån och skadan, alltså det ger ingen skada på kroppen, utan det är snarare tvärtom för att kroppen älskar att ge.
Och det som du sa tidigt minns jag i någon podd att, som träffade mig väldigt hårt, det var ju att people pleaser vill ju bli omtyckta. Men det vi istället gör är att vi skickar ut dubbla signaler. Vi skickar ut förvirring. För att jag vet att du sa det, varje gång man gör någonting som man egentligen tänker att det här borde någon annan ha gjort. Varför gör jag det här? Så blir den här bitterheten, den här sura uppstötningen efteråt som givetvis skickas ut. Så att i den meningen att tänka på att inte göra det på det sättet gör ju, alltså det blir som en, hur ska jag säga det, det blir tvärtom. En people pleaser tror ju att den blir omtyckt, men den blir ju istället missförstådd och inte alls omtyckt, för den blir ju helt missförstådd, liksom ingen förstår vad som händer. Sur, den där sura, liksom.
Det kan vara att personen som en people pleaser uppväxt, alltså för att när man people pleaser, så det är alltså ett stadie i nervsystemet där man går in och overrider vad man egentligen vill göra, därför att kroppen kan egentligen, alltså kroppen är aktiverad och går in i fight or flight, men den känner sig inte trygg nog att fightas med situationen och den känner sig inte trygg nog att lämna situationen heller. Och då, vad gör man då? Jo, man anpassar sig, så man viker sig. Och det som händer i nervsystemet då, det är att ilska blir triggat, därför att kroppen vill inte göra någonting som den inte vill. Och då byggs det automatiskt upp de här kemikalierna i kroppen som kommer från fight or flight. De får inget utlopp någonstans, och att ilskan byggs upp. Och det är inte säkert att man ens har tillgång till att förstå att man har den ilskan, därför att people-pleasingen kan vara så stark så att ingen märker det, men under ytan och skadan på kroppen, eller så kan det komma ut som passivt aggressivt i andra situationer eller i andra avseenden. Men det som händer väldigt mycket med om man umgås med någon som är en people-pleaser, det är ju att man får aldrig en riktig connection, därför att när vi är kopplade till varandra via våra nervsystem. Så att mitt nervsystem känner instinktivt vad ditt nervsystem är. Och när då det kommer vänlighet och att man hjälper till och att man är väldigt till lags, så känner kroppen att det här är inte riktigt. Och det betyder inte att personen vill en illa eller att det inte är att man inte menar det, men platsen som människan kommer ifrån känner den andra människan att det här är inte sant. Och om man hela tiden anpassar sig efter andra människor, så är det väldigt svårt att lära känna den riktiga människan bakom. Och där blir svårigheten att man inte
Ja.
vet vem människan är. Och när man
Vilken otrolig loop det blir då, för då vill den här personen göra mer och sen så blir det bara mer och mer. Så det här är ju otroligt fin kunskap eller information. Att det är fel spår att fortsätta komma ur den här loopen och göra det på ett annat sätt. Och säga nej till dem, försöka säga nej till det som verkligen är fel och säga ja till det som
och våga göra det. Men det man behöver göra
ja.
då är att möta den känslan. Det är ju det som är den här fågel Fenix och det här fjärilen som vi pratar om, och det här att vågar vi då möta de känslorna av obehag i oss själva? Oavsett om det gäller people pleasing eller om det gäller känslor, någon sorg vi bär på eller oprocessad ilska. För vi har alla fått liksom en hand delade till oss. Och så, ingen har perfekta kort, utan man behöver titta på, okay, kan jag byta ut det här till något annat? Kan jag uppgradera min hand? Så att
Ja.
livet är på något sätt ett sätt att uppgradera sin hand, och med den handen så kan vi sen, det är precis som att man samlar verktyg. För att om man får en hand eller man bygger upp sina skills så att man kan ha känslomässig frihet och kunna navigera svåra situationer, då blir livet helt annorlunda.
Ja.
Ja, men det blir verkligen en annan känsla, verkligen.
Ja, och det är ju därför tror jag vi inte vill sluta med det här. För att man tittar på nästa sten, går runt nästa hörn och vad händer och så. Unlock nya saker.
Ja, men det är därför som Simba och jag pratade, jag tror det var förra veckan som vi pratade om det. Är det okej okay att inte vara nöjd, även fast kanske omgivningen skulle tycka att ja, men du som har det så bra, eller som du som har ordnat det för dig då, varför vill du ha mer? Och att det
Det
inte är...
handlar om det där med som Tony Robbins skriker till hela sin publik på 70 000. Vad händer om ni inte växer? You die, skriker alla. Och det är ju verkligen det här är, att försöka växa vidare. Det handlar ju, alltså att säga att man inte är nöjd, det kanske är det som blir provocerande, men det är ju den här nyfikenheten på att growth, att se vad som finns runt hörnet, att inte sluta växa. För det blir ju också, då ökar man kakan, då kan man ju ge mer. Som Tony Robbins säger, contribution, då kan vi ju mer, liksom ge vidare mer. Det handlar inte om att skapa mer oavkortat till sig själv, utan mer av allt för att kunna ge mer också.
Absolut. Jag menar, för mig personligen är ju det en väldigt stor drivkraft. Alltså att ju mer jag har, desto mer kan jag ge. Det är, att kunna ge är ju en av mina största drivkrafter överhuvudtaget. Sen så har inte alla det, men att ha förmågan att skapa det som man själv vill ha. Och det är ju inte då det handlar inte om att allting bara ska trilla ner från himlen, utan det handlar ju om att man blir den personen som kan skapa det man vill ha. Alltså det är till exempel, om jag vill kunna snickra mina egna möbler, då är det ju väldigt passande om jag går en snickarutbildning. Och när jag har gjort det så kan jag snickra mina egna möbler, och helt plötsligt då kan jag börja skapa därifrån. Och det är samma med, alltså, det är bara det att jag inte behöver gå en snickarutbildning, utan utbildningen behöver ske på insidan. Det är inte ett hantverk jag ska lära mig, utan det är principer och tekniker och väldigt, väldigt, men det skulle jag kunna fråga dig faktiskt.
Det är ett hantverk. Jag tycker faktiskt att det är väldigt bra liknelse. För det är ju skills som man, lite som att gå på gymmet. Det här är liksom lite mer det mentala gymmet, andliga, alltså det som inte bara kommer av sig självt, utan det behövs en tanke, men det behöver också förankras i hela kroppet.
Exakt. Nej, men det som är det viktigaste, känner jag, det är att förstå att det är någonting man lär sig, precis som man lär sig vad som helst annat. Det är bara det att just den här biten så är det ingen riktigt som har prioriterat att lära varandra. Men det tror jag kommer vi se en sån mega revolution över världen. För att jag menar, när vi flyttade till Thailand för 8 år sedan och började prata om det här, så trodde ju folk vi var helt galna. Och jag kände bara så här, okej. Simba och jag bara så här, okej, okay, bye bye old life, för det här är ju, folk tror ju att vi är helt nuts. Och nu så är ju detta fullkomlig vardagsmat, och folk sitter och pratar i tv-soffan och det är liksom supertrendigt.
Men det upplever jag egentligen var jag än promenerar omkring nu, om man hamnar på någon middag eller vad tusan som helst där man tänker att här ska vi nog prata om någonting helt annat. Men sen, jag tycker ju bara att det är så kul att snacka om sånt här, så det är inte att det handlar om att man ska hålla på och köra ner en massa saker i halsen på folk. Men det är så. Det är ju oftare än vad man tror som det kommer upp. Någon säger någonting och då kan man antingen bemöta den med att vifta bort den eller skoja bort det eller vad tusan som helst. Eller så kan man bara, ursäkta, stanna och så ställer man någon fråga om det där och då har man ju det här samtalet igång i 2 timmar om man vill. De flesta har ju ett jättebehov av att prata om sådana här saker.
Ja, när jag
Ja,
känner
allra mest de man minst tror.
Det är det som är
Man
så roligt.
bara ställer en fråga och så får den här personen berätta och då är det så kul att höra om det.
För mig så är känslomässig frihet väldigt, väldigt mycket det här att kunna vara i olika sammanhang och inte behöva liksom fundera på om jag ska passa in eller vad jag ska säga eller vad jag ska göra eller hur det här verkar. Alltså jag har ingen känslomässig koppling till det där längre, utan jag kan se det mer som ett skådespel och jag kan se så här, jaha, den personen sitter och spelar den här rollen. Alltså man ser att folk har klätt på sig olika liksom sätt att vara och sätt att hantera saker och man ser samspel och sådär. Och jag har slutat, för det vet jag, när jag flyttade för 10 år sedan snart, så jag var ju jättepåverkad av vad andra tyckte och hur strukturer såg ut och att jag inte fick ställa till så för mycket, att jag fick, alltså det här att hur man passar in och allt det här. För mig så finns det en väldigt, väldigt stark frihetskänsla i det här att kunna få vara den jag är. Och inse att det är en styrka att dra ifrån från gruppen, så att säga, istället för att försöka anpassa mig till gruppen. För att jag
Ja.
upplever att jag försvinner bara om jag försöker anpassa mig.
Ja, och då händer inte det där det här trollerisamtalen händer ju inte då heller. För då går ju alla och håller lite på sitt och håller i sina små sidor som ingen får se och det blir lite charader. Men det jag upplever också med allt det här arbetet är att dömande har ju försvunnit i stort sett helt. För det här som du beskriver, du ser det här, nu är det här som händer och så vidare. Men då kan det ju komma naturligt att det skulle vara som att det jag själv skulle representera var mycket bättre. Men så känns det ju verkligen inte. Utan man förstår ju sina egna sidor som inte är lysande alla gånger. Och så är det samma för alla.
Det är samma för alla, ja.
Det är samma för alla.
Ingen är
Ja.
perfekt, alla gör misstag. Alla har massa bra sidor, alla har massa dåliga sidor.
Ja, det
Vi gör
är
som
verkligen
vi
så.
kan, alla försöker överleva, vissa mer än andra.
Ja.
Och vi försöker skapa ett liv för oss själva där vi kan må bra och där de vi älskar kan må bra och där vi har så det räcker. Alltså, alla vill ju samma sak.
Ja, men när man är förblindad av att sitta och hålla på sina charader, om vi nu ska kalla det för det, då glömmer man ju bort hela det här tacksamhetsperspektivet som jag tycker blir så lätt att hålla reda på bättre nu för tiden än, alltså egentligen vet jag, eller jag vill alltid vara glad och tacksam över att jag har varit född på det här jordklotet lite sådär allmänt. Men nu, alltså det är ju inte klokt, hörni allihopa, att vi ens lever på det här lilla gruskornet ute i kosmos den här tiden med syresättning. Alltså vi kan ju bara börja där. Det är också känslomässig frihet att kunna zooma ut ifrån. Ja, det är ett problem här nu. Nej, det är en situation som du brukar säga. Nu löser vi den och sen så är vi lite glada över att vi faktiskt överhuvudtaget lever. Men jag vet också att det är lätt kanske att sitta här och säga det, kan man ju tänka då. Att här sitter, ja, vi alla har det bra här i den här gruppen liksom. Att vi är inte längst ner på botten och föddes i ett land där vi hade rättigheter och allt möjligt. Men kvar står ändå att det här gäller, det är universellt, det gäller även om man är född utan en enda tillgång. Att vi är ändå födda. Vi vann det där första liksom, racet i mammans ägg. Alla är vi. Det låter ju kanske larvigt nu, men det är liksom ett perspektiv som jag kan ibland ta när jag känner att jag fastnar i grejer. Abba, patetiskt, liksom, pretentiöst. Liksom. Res dig upp nu.
Ja, men det är ju förmågan att kunna titta på oss själva oavsett vem vi är. Och det är så
Ja.
spännande att du säger det här, alltså att du ursäktar ju dig direkt när du säger, men, ja, det, alltså, men jag tror det är väldigt svenskt också. Det är ju det vi pratade om i förra avsnittet, det här att man får inte säga att det är bra och att man får ju framförallt inte säga att det är bra och att man vill att det ska bli bättre. Att framstå som man är otacksam i Sverige är ju väldigt speciellt. Men alltså, missförstå mig rätt, jag älskar Sverige och
Ja, nej men vi gillar ju inte högmod och vi gillar inte skryt och det finns ju massor med saker som man inte gillar och det är väl begripligt. Det är outhärdligt. Alltså att det liksom,
outhärdligt.
jag tänker ändå en dos tacksamhet skadar ingen.
Nej. Tacksamhet är ju en av de ledande känslorna som verkligen aktiverar manifestation, kan man säga. Att vara tacksam för det man redan har är ju en av grundstommarna i manifestation, för att annars kommer man från det här att inte ha tillräckligt eller att komma från en state of lack. Och det är också ett nervsystemstillstånd som ger ett imprint på hela ens tillvaro.
Ja.
Men för att avsluta lite här, skulle du säga att det finns en realistisk grund för att uppnå känslomässig frihet, eller är det bara ett ideal som vi jagar?
Och på ett sätt så är det finns ju inga idealiska lägen. Det är vi överens om. Eller det är så ser jag det i alla fall. Det finns inget som är det här perfekta. Men imperfektionen är ju, ja, det blir ju klyschigt det här, men det är det enda jag kan svara, att imperfektionen blir ju
Perfektionen.
känslomässig frihet på något sätt.
Alltså imperfektionen, alltså det, när man tittar på den här typen av klyschor, alltså de är klyschor för att de är sanna. Alltså ju längre, jag vet att Simba sa det här någon dag, att men gud, alla de här liksom talspråken och klyschorna, det är ju verkligen löjligt träffsäkert. Och då förstår man verkligen varför det har blivit ett sånt, alltså att det har blivit en klyscha. Och det är ju det här att när vi kan förstå att världen är perfekt alltså att det ska inte vara perfekt, det är det som är perfekt. Och att vi får vara de vi är. Och då hamnar det ju också lite längre ifrån det här upplysta idealet som vi pratade om i början, med att man bara sitter och mediterar och att man inte reagerar på någonting. Därför att vara sin egen liksom auktoritära pilot över det här livet och kunna navigera från känslomässig frihet, så blir man ju helt fri i alla avseenden, och då blir livet fullkomligt annorlunda, därför att man inte tar sina beslut baserat på rädsla eller vad andra människor ska tycka eller att man people pleaser och såna grejer.
Men de gångerna som det har hänt, om jag har blivit triggad av någonting och sen har jag kunnat vara i det läget. Gud ska veta att det inte är varje gång, men de gångerna som det har gått vägen, då vet ju inte den andra personen hur det hade kunnat bli om jag inte hade gjort det, för det blev ingenting. Men jag kan ju gå därifrån och ana att jag just nu hade, att jag avstyrde någonting som inte blev och att det känns så. Och då kan det ju till och med ha varit så att jag i den situationen har backat från någonting som jag först hade tänkt. Men att den känslomässiga friheten är att, vet ni vad, det här spelar inte så stor roll. After you, du får bestämma. Och då blev det ingenting. Och då kan man tycka, men du kan ju inte backa dig ur allting, för då får du ju aldrig som du vill. Det är faktiskt så att under de här sista åren har det varit väldigt ofta tvärtom, att jag har backat mig ur saker. Och sen har det ändå blivit så att den här kanske personen sagt, ja, nej, men det var inte viktigt för mig heller. Vi kan göra en kompromiss eller vi kan göra det så, din kanske är bättre. Alltså, jag upplever inte att när jag har backat så har jag förlorat, utan det är helt otroligt. Och det finns någon liknelse med boxning och judo, att man kan använda den här kraften att följa med istället för att nita tillbaka. Det är väl känslomässig frihet egentligen, att inte gå emot då, utan backa.
Absolut,
Ja.
absolut. Alla interaktioner som vi har med varandra är ju någon form av dans i det här universella liksom, kosmoset som vi är i. Och allting är en co-creation och sådär. Och om vi har en negativ upplevelse med en annan person, då är vi hälften, om inte mer, av situationen. Även om man sitter och tycker att jag satt här i min, jag satt här med min glass och min bok i solen och tog det lugnt och sen så var det någon som vandrade fram till mig och började skrika på mig. Att jag skulle väldigt gärna vilja lägga 100% på den personen, men någonstans så befinner jag mig i den här situationen och by default då är jag hälften, vare sig jag liksom vill eller inte. Någon, han valde att gå fram till mig och då behöver jag ta ansvar för det. För det var någonting i det som gjorde att jag blev vald. Och även där så får man ta
Ja, men och
50%.
kopplat till dina coach. Att man har ju fått den här handen då. Plötsligt, du kanske nu menar helt plötsligt en främling kommer fram
Ja,
och
visst.
attackerar. Alltså att det kan vara en sån situation. Då har du ju fortfarande så att du kan gå till angrepp. Och du kan sen, jag hade faktiskt exakt en sån situation för inte alls länge sedan. Och jag var på så rackars bra humör. Så det gick liksom, jag bara, vänta nu förstår jag inte, har jag gjort, alltså jag kunde liksom komma ur det. Så att hon kom farande sen gång efter gång, det var någon granne i ett nytt sammanhang, som kom farande. Hon kände sig så dum för att hon hade varit så otroligt otrevlig från ingenstans. Och det var också den här, precis som du sa, det hade ju kunnat bara smälla tillbaks, men det blev inte så. Och då hade man kunnat tycka att jag förlorade där den första, men jag gjorde ju inte det, för sen så kom hon farande och ville ge oss möbler. Så att det liksom... Jättekonstigt, apropå din glasshistoria, att de finns ju i verkligheten, de där historierna.
Ja,
Att man
jag
tycker
visste. Och det är
att det
inte
inte
min hjärna.
alltid är så bra. Man kan alltid spela det bästa kortet man hade, även om det är skitkort, liksom, så kan man i alla fall försöka spela det nästa.
Ja, men exakt. Bara man är vid bordet. Bara man
Just
har
det.
kort. Så är du med och kan börja förändra din situation. Det är det som är, att man börjar spela sina kort. Och man lägger ett och så får man ett annat. Och så ibland byter man upp sig och ibland byter man ner sig. Och det är en skill som man behöver lära sig kan använda på helt otroliga sätt, verkligen.
Men för om du skulle ha spelat korten med din som kommer och bråkar med dig med glassen, då skulle man kunna tänka sig att du bara säger jag vill inte vara med och spela, så slänger du dina kort. Alltså det blir ingen match när du säger så att huvudsakligen man sitter vid borden. Det blir bara ett bråk. Men om du sitter kvar med handen, då är ni ju fortfarande, ni kan ju gå därifrån som vänner. Det har blivit ett missförstånd eller vad sjutton som helst liksom.
Ja, men om vi ska använda kortspelar, alltså du kan ju alltid folda dig när du spelar liksom blackjack. Du kan ju alltid lägga dig. Alltså det går ju att, det går, och det är det här som min man Simba jobbar så mycket med internal alchemy. Alltså det är förmågan att kunna förändra situationen, känslan, liksom. Det här att det kommer, alltså man kan avväpna en situation, man kan styra undan. Alltså anledningen till att man drar upp så mycket liknelser med martial arts, det är, man kallar ju det här för internal martial arts, alltså att kunna hantera den här typen av situationer. Och det är just för att kunna dirigera om, att kunna styra, att kunna skydda, att kunna säga ifrån. Och det är därför som det finns, det är ju väldigt spännande, vi har pratat om det här med munkarna också, att man tittar på Shaolin-munkar till exempel, de är ju några av världens mest liksom avancerade martial artists och är ju dödliga, men de använder det aldrig någonsin. Men deras filosofi är att jag är en fredlig människa tills någon försöker ta någonting jag älskar eller att jag behöver skydda dem jag älskar eller sitt hem eller tempel eller sådär. Att jag är bara här tills någon, som är glassen, om det kommer någon. Men därifrån då så har jag har grundningen till att avstyra, jag har grundningen till att hantera, jag har grundningen till att bemöta och att i allra, 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 allra sista hand, om någon attackerar mig så har jag förmågan att skydda mig själv. Och det är ju där
Eller
vi.
som alkemi då, att man kan förgylla till och med.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Det oväntade, helt plötsligt blev det guld av det. Liksom.
Ja, men precis. Men om du
Det
har
som hände.
förmågan, för att om man är duktig på att försvara sig så finns det en trygghet i det också. Och då behöver man väldigt sällan gå dit därför att man är så trygg i det. Och om man dessutom är grundad och har gjort det interna jobbet så har man också tusen andra sätt att hantera situationen. Och om man dessutom då kommer med en inställning att alltså att man inte kommer från negativitet och inte har massa oprocessat i sig utan är mer i en känslomässig frihet, då är det första som händer är inte att man vill straffa personen som kommer, utan det första som händer är, oj, undrar hur den här personen mår egentligen. Och då börjar man kunna verkligen skapa någonting helt annat från, och det är ju verkligen att kunna alchemize en situation om det kommer en människa som är väldigt negativ och attackerar en, att inte gå in i försvar, att inte börja käfta tillbaka eller börja slå tillbaka eller börja bråka, utan att man kan, wow, okej, kan vi lösa detta istället? Kan vi göra något bra? Men det beror enbart på hur känslomässigt påverkad man är, därför att allting går jättelätt tills man faktiskt blir förbannad eller ledsen eller orättvist behandlad eller.
Och
Tre.
då åker vi dit hela bunten ibland. Det är självklart att vi gör det. Det kommer vi göra hela livet, det tror jag.
Jajamän.
Men då vet vi åtminstone att vi har åkt dit.
Jo, men också, det handlar ju om att nu är jag på väg ner i diket, nu är jag på väg ner i diket, oj, 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 nu är jag på väg. Ah, okej, okay, det var för sent, jag åkte ner i diket, okej, okay, jag är i diket, jag är i diket, okej, okay, jag kommer komma upp från diket, fasen, nu är jag i diket, ah, nu blev jag helt gyttig, okej, okay, det är lugnt, jag kommer komma upp från diket, jag kommer kunna tvätta mina kläder, jag vet att det kommer gå att ordna den här relationen, alltså det är någon form av trygghet. Liksom känslomässig trygghet att det löser sig. Och även om det inte löser sig så löser det sig.
Och vi, som vi kom fram till sista dagen på retreatet, även om det allra värsta på något sätt, så kan det är så då bara då. Går vi vidare där också.
Men precis. Vad skulle du säga att retreaten har spelat för roll i din personliga känslomässiga frihetsutveckling?
Alltså jag hänvisar väldigt mycket av såna här genombrottstankar till de här två retreaten som jag har varit med om. Så att de har ju varit absolut direkt avgörande. Men det är klart att det här arbetet som jag har gjort tillsammans med er och med gruppen och hela det här sammanhanget under tiden har ju förstås också förstärkt det. Men det är ju någonting speciellt som händer när man kommer så här tillsammans och får ägna sig åt det. Första retreatet var ju en hel vecka och vi var 25 personer. Det blev ju liksom en massbubbla som jag aldrig kommer glömma. Det var liksom det var helt fantastiskt verkligen. Och sen nu andra retreatet blev ju helt annorlunda för då var vi bara fem och ni var på länk och så. Och det var också så häftig lycka att förstå att vi kan, ja men Alchemize, vi hittar på det där bara. Och sen bara blev det guld av det. Och sen att vi har kunnat hålla i, ja dels i den mindre gruppen men också, det vore ju så härligt om vi kunde hålla i den här fjärrsvensgruppen. För jag är så säker på att det här är rätt väg att gå. På något sätt.
Men det är frihet
Det
för
är ju så många i den här gruppen, det skulle vara så kul om fler engagerar sig. Så därför är det här retreatet i höst så kul, för det är fler igen som får plats. Och det är
Retreat.
inte så svårt och långt bort och sånt.
Nej, men precis. Man behöver inte åka till andra sidan jorden för att vara med oss.
Nej, eller det beror ju på var man bor, men i Uppsala och Stockholm, eller Uppsala.
Men berätta lite mer om det här retreatet vi har i september då.
Ja.
Det ses ju en mjukare variant den här gången.
Ja, och det är ju precis just för att man kan välja då. Den här känslan av att komma samman med nervsystemen tillsammans, det var ju helt fantastiskt. Så att, det går ju nästan inte att slå, men om man inte har möjlighet att åka till Uppsala den här tiden, man kanske inte kan ta ledigt från jobbet de här, det blir väl en, ja, hur det än är. Och man kanske har familj och olika anledningar till att inte kunna åka. då går det ju utmärkt bra att genomföra en sån här sak på egen hand också. Det var ju i Fjärilsvänner också, jag vet inte om det är fortfarande bandat, men en helg där ni bjöd på olika sessioner där vi faktiskt satt allihopa hemma. Och det var ju också helt fantastiskt bra. Så att båda varianterna går, det är olika, det är dyrare att åka och vara nära och bo förstås, för då är det logi och så som ingår. Men jag skulle verkligen rekommendera någon av dem. Missa inte det här. Jag skulle citera min vän Anna som säger det här har man inte råd att missa. Det är så jäkla häftiga grejer som kommer till en som man inte vet är på väg.
Ja, men sista helgen i september, jag tror det är 25, 26, 27, 28, tror jag det är. Det är i alla fall torsdag till söndag. Så ses vi för 4 dagar av totalt bara förkovra oss i känslomässig frihet och de här processerna och att verkligen försöka släppa på någonting. Dels att då förstå mer. Man kan säga att det är tre ben. Man förstår mer och lära sig om principerna kring känslomässig frihet på ett lite som teoretiskt plan, att man fattar hur det hänger ihop. Och sen så har vi den andra delen som är att faktiskt jobba med sig själv, att faktiskt släppa på någonting och att göra faktiskt nervsystemsarbete och somatiskt arbete för att faktiskt lämna någonting bakom sig efter de här dagarna. Och den
Och
tredje.
där har ju du och Simba och hela gänget sådana fenomenala metoder. Där är
Ja.
bara på, ja men som nu det här senaste retreatet, där det bara helt plötsligt kommer upp för mig att jag måste ju börja göra Excel-ark. Alltså det är så konstigt att en dag in i retreatet så kommer jag på att det är det värsta jag vet, men det är det som saknas. Det är inte det här givna som kommer upp. Nu tror jag att jag avbröt dig, men jag blev så ivrig när du sa de här. Att det är så uppdelat och ni gör det så suveränt bra. Att
Tack.
det...
Nu förstod ingen vad du menar med den här Excel-arken, men det var faktiskt en genombrottsgrej som hände för dig med, för då handlade ju allting om abundance och pengar. Så att Excel-arket kanske folk förstår lite vad Excel-arket handlar om. Men
Ja, jag vill ta till att det är det värsta jag vet och då tror jag
ja.
att folk förstår att det var det mest oväntade som skulle komma sagt från min egen mun, att nu vet jag.
Det är så bra.
Det var kanske ett dåligt exempel, eller för mig var det ett bra exempel,
Nej,
men jag ska inte avbryta det, men det var just när du beskriver den här ihopvävda teorin med praktiken som
ja.
kan tyckas låta ovanlig eller märklig, det vet jag inte, men vi som har vant oss, vi fattar att de klarar sig inte utan den ena behöver den andra.
Nej, för det handlar om trosystem. Man behöver liksom förstå hur det funkar så att man kan tala om för kroppen att det här är okej, okay, det är så här det är. Alltså body, mind, spirit behöver vara linjerat och behöver liksom hänga ihop. Men det tredje benet som jag skulle nämna, det är ju gemenskapen. Och jag tror att gemenskapen och det som händer varje gång vi drar ihop något sånt här är helt outstanding alltså. Alltså mitt fokus är ju alltid naturligtvis på resultaten som människorna kan få och de talar ju för sig själv nu för tiden. Men gemenskapen har ju blivit någonting som är helt unprecedented. Alltså det är helt,
Men
det
det går inte att förklara. Det gör
liksom.
faktiskt och jag tror att det hänger ihop med att de här retreaten har alltid föregåtts av... ni har dragit igång dem med en start där det varit så noggrant med tryggheten i gruppen. Och om inte den finns så tror jag inte människor skulle våga djupgräva. Utan ni är så himla duktiga på att... Och skapa en ram där människor känner sig trygga och då händer det grejer i
Ja,
trygghet.
tryggheten är A och O. Och det är därför som vi har, som vi kallar lite för uppvärmning. Så om man är med på retreatet, jag ska förklara lite mer också, att det finns två olika nivåer som Annika nämnde lite grann att vara med på. Men oavsett vilken man väljer så kör vi en uppvärmning för att de som är med ska lära känna varandra lite granna. Man ska förstå begreppen lite mer. Så att när de här 4 dagarna börjar så har man redan börjat. Alltså resan börjar redan innan. Och det spelar ingen roll om man är med live på uppvärmningen eller om man tittar på den i efterhand, därför att man får fortfarande förståelsen och känslan. Så att när vi sen då går in i själva retreatet, vare sig om man väljer att vara med i online-delen som då blir, det är alltså samma retreat, för Simba och jag är här i Thailand, så att bulken av allting vi gör kommer vi göra tillsammans online. Men där betyder det då att antingen sitter man hemma och gör det på egen kammare, eller så är man en av de 10 personerna som åker hem till Anna, som är en av våra fjärilar, som bor då i Uppsala, och där får 10 personer möjlighet att göra retreatet i grupp. Och då blir det en helt annan nivå på det. Men det betyder inte att det är bättre eller sämre, utan det är bara olika. Och vi är på olika nivåer, vi är olika, vi vill olika saker, vi känner olika saker. Så vissa kommer tycka att men det här vill jag inte göra om jag inte är en av de 10. Och sen så kan det finnas andra som känner att, att åka iväg och sådär, jag vet inte riktigt vad det här är och förstår inte riktigt. Så att, nej, men jag vill kanske doppa halva foten i den här nya poolen. Och då går det jättebra att göra det. Så att man kan välja.
Det kommer inte vara ändå halva foten, för man kommer vara i och bada ändå. Men man kommer inte behöva åka. Och det är det. Och det kan säkert finnas någon som tycker det är skönt med lugn och ro. Men kanske inte att man tror att man ska göra det här retreatet med barn och Bolibompa och lite grannar som plingar på, liksom. För det
Nej.
krävs ändå en närvaro. Man sugs in i det här på ett väldigt trevligt sätt, tycker jag.
Absolut, det är ju ett retreat, så att det är ju
Ja.
exakt, det är ju fullt med aktiviteter och sådär, så att man behöver absolut vara närvarande. Men det är en annan, om man är ny i gruppen till exempel, och man sitter och kikar lite från sidolinjen, så kan det vara så att man tycker att det känns lite mer bekvämt att vara med online, därför att man behöver inte vara så nära alla andra människor, det blir inte lika intimt, man kan göra det lite. Det blir inte lika, ja, det kan man väl säga kanske. Man kan titta på
Den här,
lite behörigt avstånd.
det här som du berättade om att ni, nu har jag, vet inte jag hur många gånger det kommer vara innan retreaten, men ni kommer ju värma upp alla som du beskrev precis nyss. Och det tyckte jag, det gjorde ni förra gången också, det var en av delarna varför det blev så bra. Därför att vi var ihopsjungna som en kör. Vi hade sjungit upp oss och sen när vi satte igång, då trummades körverket igång. Vi hade alla repat in oss lite grann.
Precis, och det är precis det vi kommer göra den här gången också. Vi kommer ju erbjuda alla som signar upp i det här gruppformatet som du pratade om, som du var med i, som vi nu och numera, eller som vi kommer återlansera här nu, som kallas, det nya namnet är The Wellspring. Så det är ju en av de delarna som man får tillgång till en bra stund innan retreatet. Och där är ju ett helt nytt koncept för oss, med att vi gör TRE, eller egentligen det nya konceptet med Simbas egna modalitet, som är en påbyggnad av TRE tillsammans med grundaren av TRE, David Berzelii, som heter Internal Alchemy. Så den klassen representeras där. Och sen så har Simba även fascia-manövrar. Han går ju alltså han har hållit på med fascia i alla år, men nu går han verkligen djupt i det tillsammans med några som heter Human Garage, och det är ju fullkomligt life-changing. Så det kommer vi göra tillsammans. Han har även breathwork där i. Och sen så kommer ju jag börja hålla klasser också, att jag kommer göra de här guidade live energetics, typ som de här what if som du gillar så mycket. Och även flowwriting kommer jag göra. Man blandar somatiska övningar med att jobba med flowwriting, och även då min egna modalitet som heter Phoenix Rising, som är
Det är jättebra.
Ja. Så alla de delarna kommer man få tillgång till innan man börjar, och att man blir också som en sammansvetsad grupp. Så att ja, intresse Anmälan är öppet för retreatet. Man kan höra av sig till mig eller till dig eller till Anna eller Anneli eller till vem som helst som är med, eller Simba, och signa upp sig. Det är ingen bindande anmälan, men det betyder att jag är intresserad. Ge mig, framförallt så är det om man är intresserad av de här 10 platserna, för online så finns det ingen begränsning på hur många som kan vara med, men de här 10 platserna i Uppsala kommer ju gå. Så är man intresserad av dem, då behöver man höra av sig för att säga till att man är intresserad, för då kommer vi släppa de här 10 platserna till intresselistan först. Och vi kommer bjuda in till ett samtal med intresselistan, eller till alla som är intresserade, och berätta i detalj vad allting handlar om. Hur vi kommer lägga upp det, alla priser, upplägg, detox, alltihopa. Så kommer vi ses antagligen i nästa vecka och ge all information till de som är intresserade. Så nu börjar det dra ihop sig här.
Jättekul.
Även fast det är långt till september. Men för de som verkligen vill vara med så ger vi en möjlighet att kunna signa upp sig. Ja du, nu har vi dragit över tiden här. Det var ju ingen som var förvånad. Du visste ju redan att vi inte skulle ha plats till allting i ett samtal.
Ja, det är ett stort ämne.
Ja, det är
Jag
det.
är engagerad.
Har du någon sista hälsning som du vill skicka med gänget?
Ja, men det kanske är till, det här tycker jag är en helt underbar grupp, Fjärilsvänner. Och mitt sista ord är kanske till alla ni som är nya och som inte besöker kanske de här generösa gruppsessionerna och allt som händer. Jag kan verkligen rekommendera det, för det är ett sådant enkelt sätt att prova på. Och det är häftiga grejer som händer om man provar.
Är det
Skulle
verkligen
vara
det?
roligt att bli ännu, för vi är ju nästan, är vi inte nästan 800 personer nu?
Jag tror vi är 650.
Okej. Men det är ändå väldigt många.
Ja, absolut, absolut.
Det vore kul att fler engagerar sig. Det skulle
Fler
vara jätteroligt.
fjärilar
Fler
som...
ansikten, liksom. Det skulle vara jätteroligt.
Ja, jätteroligt. Och om du lyssnar på podden och inte ännu är med i Fjärilsvänner så är detta alltså en gratis Facebookgrupp där det händer massa spännande grejer och man får tillgång till olika klasser. Nu kommer det vara lite mindre över sommaren, men podden håller dig sällskap hela vägen. Så in och häng med. Tack Camilla för din kommentar. Tack för så fint och givande samtal. Tack så hemskt mycket. Ja, mig kan man lägga till på Facebook som vän om man vill ha mer information. Man kan skriva till mig och få mer information, följa mig på Instagram, Sara Stenqvist. Ja. Vill du att man ska följa dig eller få mer information av dig
Ja,
någonstans?
det får man gärna göra om man tycker det verkar kul. Ja, det är alltid roligt med nya vänner, så kör.
Mycket bra. Tack så hemskt mycket Annika för ditt
Ja.
alltid så givande, din liksom generositet, din energi, din positivitet. Jag känner verkligen hur du förvaltar din känslomässiga frihet och hur du väljer att dela med dig av ditt överflöd i energi till andra människor. Jag uppskattar verkligen att jag får vara en av dem. Så tack för det.
Det är jag som tackar.
Ha
Tack för
en
att jag fick vara med på det här. Det här var nytt för mig, så det var roligt.
Ja, vill man se mer av Annika i Fjärilsvänner så är det bara att titta in. Hon kommer väl vara lite aktiv här nu inför retreatet och allt sånt där. Så ja, tack allesammans. Puss och kram. Vi ses nästa vecka.
Underbar sommar till dess. Hej, hej.
Hej, hej.